Den 5 september 1996. LO och regeringen på koalitionskurs? Frågetecken.
Här i Sverige så inleder LO sin kongress nu i helgen. Och det är i en tid när LO är försvagat och debatten rasar hård inom arbetarrörelsen. Ekot sammanförde två tidigare LO-ordförande, Gunnar Nilsson och Stig Malm, för att få deras syn på situationen. Bägge är ense om att LOs största problem är arbetslösheten, men de tycker att arbetarrörelsens debatt om jobben har hamnat snett. Först Gunnar Nilsson.
Den fråga som har stått i fokus när man ska bekämpa arbetslösheten och skapa nya jobb, det har varit lagen om anställningsskydd. Och det är ju nog inte enastående i svensk debatt inom svensk arbetarrörelse att man tar till sådana konstgjorda grepp för att tro att man ska komma till rätta med arbetslöshet. Det bekämpar man genom att skaffa arbete och genom att ha en produktion av varor och tjänster som efterfrågas.
Här ligger patienten Sverige med hjärtstillestånd, med 750 000 arbetslösa, med sociala klyftor som ökar. Och då diskuterar man hur man ska bekämpa skavsår. Det blir alltså en felaktig diskussion. Vad LO borde göra nu tycker jag, det är att samla ihop sig och försöka ta itu med det som är grundläggande för att vi har en hög arbetslöshet. Och det är helt enkelt det, att det förs en felaktig ekonomisk politik i det här landet. Och det borde man från LOs sida koncentrera sig på, att få en ändring på politiken. Så länge man fortsätter att dra åt, skära ner, hålla igen och jaga ett inflationsspöke som inte finns, så kommer vi inte att klara att halvera arbetslösheten fram till 2000. Det är omöjligt.
Om vi går över på frågan om LOs förhållande till Socialdemokraterna, till partiet. Ska man fortsätta upprätthålla de här starka banden i ett läge när man är så oenig om politiken?
När jag är ute, och jag är ute ganska mycket och reser i landet, så den kritik som förs fram mot LO, det är att man ligger för tätt in till partiet. Man säger inte från om den här politiken, utan man upplever att LO har godkänt samarbetet med Center, att man har godkänt den här nedskärningspolitiken, att man har godkänt inflationsbekämpningspolitiken. Och det tror jag är LOs dilemma idag. Men jag tror att många blandar ihop socialdemokratisk politik med den regeringspolitik som förs idag. Och det är ju det hemskaste som kan ske när man gör dåliga kompromisser med Centerpartiet och upphöjer det till socialdemokratisk politik. Så jag tror nog att man ska utveckla istället för att avveckla den fackligt politiska samverkan. Men man ska noga med att skilja på socialdemokratin som ett parti och socialdemokratin i regeringsställning.
Handelsordförande Kent Pettersson har blivit ganska utskälld. Tycker ni att han får för dåligt stöd ifrån LO-ledningen?
Kent Pettersson företräder liksom de grundläggande principerna som alltid har styrt svensk fackföreningsrörelse. Och han gör det på ett övertygande sätt. För mig är det obegripligt. Inte att det finns politiska motståndare till honom som försöker att till och med göra honom till någon slags löjlig figur. Problemet som jag ser det för Kent Pettersson, men som jag hoppas att han ändå kommer att klara på olika sätt, och det tror jag han gör, det är ju att man också inom hans egen fackliga, den fackliga rörelsen ibland möter påståenden som om han skulle vara någon slags fundamental figur som inte kan rucka på. Han är ingen nytänkare, han är ingen ny danare. Det ska inte Kent Pettersson vara. Han företräder det som är grundläggande för svensk fackföreningsrörelse tidigare framgångar.
I den här tvisten man hade med det amerikanska leksaksföretaget gick ju LO-ledningen ut ganska bra. Men i de allmänpolitiska frågorna upplever jag att inte särskilt många ställer upp bakom Kent Pettersson. Även om han, som jag tycker, har rätt i sak.
Ja, nu har vi bett Bertil Jonsson att vara med i det här samtalet, men han vill inte vara med därför att han vill inte diskutera med Stig Malm. Är den här trätan mellan Bertil Jonsson och Stig Malm i sig ett tecken på en kris som man brukar tala om att LO är i?
Om det är den härskande inställningen ifrån den nuvarande LO-förarens sida att han inte kan tala med vissa, så är det ju hans sak att ta ställning till detta. Men jag tror inte att det tjänar saken, vare sig för framförallt för den som inte kan ställa upp och ha bryta synpunkter med företrädare eller föregångare också. Jag tycker att det är viktigt om generationerna också inom svensk fackföreningsrörelse får tillfälle att tala med varandra och byta åsikt. Jag tror det skulle vara bra, inte minst för den nuvarande LO-ledningen.
Gunnar Nilsson, tidigare LO-ordförande, talade med sin efterträdare Stig Malm och Ekots Thomas Ramberg.
Den 6 september 1996. Den svenske spionen.
Ekot, klockan är 6:30.
Den spionmisstänkte svensk som utvisats ur Ryssland var utsänd av den svenska militära underrättelsetjänsten. Det bekräftades igår kväll av Rolf Dahlberg, moderat ordförande för underrättelsenämnden. Så här sa han till TV4 igår kväll.
Det var en person som använde som kurir, sa man bara, och han råkade illa ut då. Det skulle ju göras någon form av affär där då, och den misslyckades då.
Ja, det här är alltså den första bekräftelsen på att den 32-årige svensken som utvisades från Ryssland i februari verkligen var utsänd av underrättelsetjänsten och att han hade ett uppdrag för Sveriges räkning när han avslöjades med att ta emot hemligt material på det marina museet i Sankt Petersburg. Enligt Rolf Dahlberg skickades 32-åringen till Sankt Petersburg för KSIs räkning, det vill säga kontoret för särskild inhämtning. En ytterst hemlig enhet som lyder under MUST, den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten. Efter avslöjandet informerades Dahlberg i sin egenskap av ordförande för underrättelsenämnden, en parlamentarisk nämnd som har till uppgift att följa försvarets underrättelsetjänst. Men när Ekot i natt talade med Rolf Dahlberg i Hongkong, där han befinner sig just nu, har hans tidigare ganska öppna sätt förbytts till det som liknar utrikesdepartementet, försvaret och regeringens agerande. Han vill inte längre säga något.
Den 8 september 96. Oroligt i norra Irak. Nu blandar sig Turkiet i striderna.
I norra Irak har strider återblossat upp idag mellan rivaliserande kurdiska grupper. Och nu förbereder Turkiet sig för att gå in i Irak och upprätta en säkerhetszon i de kurdiska delarna av landet. Något som Irak tänker försöka förhindra med alla tänkbara medel.
Den kurdiska PDK-gerillan som fått stöd av Saddam Husseins trupper tog ju kontrollen över Arbil för en vecka sedan. Och efter USAs robotattacker i tisdags och onsdags har nu striderna förflyttats söderut. Och nu hotas Suleimania med 80 000 invånare. Striderna står i området mellan de båda städerna. Det är alltså strider mellan två rivaliserande kurdiska klaner. Den ena stöds för ögonblicket av Saddam Hussein. Det är en mycket komplicerad situation i norra Irak. Och idag klargjorde Turkiets utrikesminister att Turkiet kommer att upprätta en buffertzon vid sin gräns mot området för att skydda sig mot den tredje kurdiska gerillagruppen i området, PKK. Så nu passar Turkiet på att föra fram trupper mot gränsen till Irak.
All we are trying to do and determined to do is to make sure that the terrorists don't infiltrate. And for that we're talking about a very thin zone right next to our borders, which will help us defend this, the borders, so that the terrorists are not infiltrating.
USA har uttalat sitt stöd för Turkiets planer. Många andra länder har fördömt dem. Ytterligare andra uttrycker sig försiktigare.
Det som nu utspelar sig är att Turkiet också utnyttjar den här instabila situationen till att flytta fram positionerna. Det är ju bara ett ytterligare ett uttryck för hur oroligt det blir om man inte får en fredlig lösning på situationen i norra Irak. Och Turkiet har rätt att, om de angrips, slå tillbaka angrepp från ett annat land. Men någon sån här buffertzon, det finns inte i regelboken för hur konflikter ska lösas.
Men USAs plötsliga anfall söder om flygförbudszonen i veckan stod nog inte heller i den riktiga regelboken, alltså FNs resolutioner.
Sverige liksom alla andra åtminstone västliga nationer fördömer Iraks agerande gentemot kurderna. Och här överskrider Irak vad de har rätt att göra. Och då måste också vidtas åtgärder mot Irak. Naturligtvis så hade det varit bra då att de åtgärderna hade diskuterats och beslutats i FNs säkerhetsråd. Nu blev det dessvärre inte så.
September 96. Oron på Cypern fortsätter.
På Cypern besköts en turkcypriotisk gränspostering tidigt i morse. En turkisk soldat dödades och en annan skadades allvarligt. Enligt turkcypriotiska uppgifter var det två grekcyprioter som tog sig över vapenstilleståndslinjen nära Farmagusta och öppnade eld mot soldaterna.
Den 8 september 96, finsk-rysk gränshandel.
Finland är ju ett land som drabbats hårt av konjunkturnedgången. Affärer och företag har tvingats till ständiga nedskärningar. Men i delar av östra Finland blomstrar handeln och personal nyanställs. Och det är de nyrika ryssarna som finnarna har att tacka för detta.
Redan tidigt på morgonen köar nyrika ryska turister vid gränsstationen i Nojama för att ta sig över gränsen från Ryssland till Finland. De flesta kommer bara över dagen för att handla i affärerna i Vilmastrand. Det här är en grupp från Sankt Petersburg som kommit hit för att bland annat köpa en motorsåg. De nyrika ryssarna kommer också till Finland för att reparera sina exklusiva bilar. I Ryssland saknar man ofta reservdelar och reparationsverkstäder för bilar från väst.
Are they doing good preparation work here?
Yes, very good. Very good, very careful and such a regular job, so you know.
Tämä on myöskin heille lomanviettopaikka, tämä itäinen Suomi, eli kun tuodaan autohuolto, sen jälkeen voidaan myöskin viettää.
Ja, det var inte många år sedan finländarna svor över fattiga ryska turister som bland annat stod här på torget i Vilmastrand och illegalt sålde sprit och tobak för att finansiera sin resa hit till Finland. Men idag tar finländarna emot penningstarka ryska resenärer med öppna armar. Affärerna här skyltar numera också på ryska. Butiksägarna utbildar även sina försäljare så att de kan prata ryska med sin nya viktiga kundkrets.
Sillä on ollut suuri vaikutus työllisyyteen, koska se tavaramäärä, joka venäläisille asiakkaille myydään, olisi muuten jäänyt kokonaan myymättä. Sillä ei ole.
Den 8 september 96, musikhöjdare i Tjeckoslovakien.
Dag igår kväll. Det var Michael Jackson som förlagt starten på sin nya världsturné till den tjeckiska huvudstaden där president Václav Havel är en av hans främsta fans. Omkring 40 000 entusiaster hade kommit från andra länder och totalt sågs showen av omkring 130 000 människor.
Den 10 september 1996, första politiska offret i senaste svenska spionhärvan.
Jag har fattat beslutet att begära mitt entledigande från uppdraget som ordförande och ledamot i försvarets underrättelsenämnd.
att ordföranden för försvarets underrättelsenämnd Rolf Dahlberg nu tvingas avgå. Efter bekräftelsen om att den spionmisstänkte svensken verkligen arbetade på uppdrag av underrättelsetjänsten i Sankt Petersburg.
När den svenska spionaffären i Sankt Petersburg rullades upp förra veckan svarade alla officiella myndighetspersoner inga kommentarer. Alla utom moderaten Rolf Dahlberg som från en resa i Singapore bekräftade att han fått en rapport om att en svensk kurir gripits. Underrättelsenämnden är det parlamentariska organ som ska se till att den topphemliga svenska underrättelse- och säkerhetstjänsten sköter sig. Efter Dahlbergs uttalande framfördes hård kritik informellt.
Den 10 september 96. Belgien. Pedofil och barnsex.
Så till barnsexskandalen som djupt skakat Belgien. Polisen grep under natten ytterligare 23 misstänkta personer, varav 11 poliser.
I natt gjorde den belgiska polisen ett nytt stort tillslag. 23 personer greps, varav 11 polismän. Alla misstänkta för inblandning i ett omfattande pedofilnätverk. Åklagaren sa att häktningar kan följa på de inledande förhören. Nattens tillslag är en fortsättning på utredning kring Marc Dutroux, den man som misstänks vara huvudmannen i den avslöjade pedofilligan. Han har redan erkänt kidnappning av 6 barn. 2 av dessa kunde polisen rädda medan de 4 övriga flickorna har hittats döda. Polisen misstänker att Dutroux kan ligga bakom fler kidnappningar av barn som försvunnit i Belgien de senaste åren. En polisinspektör, Georges Sicot, har redan tidigare gripits under utredningen av pedofilligan. Och nattens tillslag förstärker misstankarna om att Dutroux kan ha haft skydd på hög nivå i samhället för att kunna ha klarat sig undan polisen så länge. Många av de gripna i natt är personer som på olika sätt kopplas till polisinspektören. I helgen gjorde också polisen genombrott i den 5 år gamla mordutredningen på den socialistiska politikern André Kohls. 5 personer har gripits misstänkta för inblandning i mordet, bland annat en före detta socialistisk minister Alain van der Beest. Polisen hittade igår 2 revolver i en kanal i Lier som man tror är mordvapnen. I belgiska massmedier har det funnits spekulationer att det finns samband mellan mordet på Kohls och utredningen om pedofilligan. Det finns personer som figurerar i de båda utredningarna. Men polisen har sagt att enda kopplingen är att polisen har fått större befogenheter efter barnsexskandalen. Enligt en opinionsundersökning igår säger 98% av belgarna att de inte litar på det belgiska rättssystemet. Den franskspråkiga tidningen La Libre Belgique betecknar den senaste tidens avslöjanden som en jordbävning som skakar hela det belgiska samhället. Anders J. Eriksson, Bryssel.
Den 10 september 1996 i Ryssland skall premiärminister Tjernomyrdin leda landet då president Jeltsin skall hjärtopereras.
Rysslands premiärminister Tjernomyrdin fick idag ta över en del av president Boris Jeltsins maktbefogenheter inför den stundande hjärtoperationen.
Premiärminister Viktor Tjernomyrdin får nu det övergripande ansvaret för de så kallade kraftministerierna, de organ som makten i Ryssland vilar på, militären, polisen, gränsbevakningen och säkerhetstjänsterna. Tjernomyrdin får det här ansvaret under den tid som Jeltsin själv är borta på grund av sjukdom. En period som enligt läkarna kan komma att sträcka sig ända till slutet av det här året. Jeltsin meddelade ju förra veckan att han senare den här månaden kommer att genomgå en hjärtoperation. Däremot kommer Jeltsin tills vidare att behålla kärnvapenkoderna. Och de kommer han förmodligen att överlåta till Tjernomyrdin enbart för de timmar han opereras och möjligen dagarna omedelbart efter operationen. Det betyder att Jeltsin av allt att döma kommer att förbli statschef under större delen av sin sjukdomsperiod. Flera ledande politiker, däribland Jeltsins egen säkerhetsrådgivare Alexander Lebed, har krävt att han under sjukdomstiden formellt lämnar ifrån sig presidentmakten till den som står näst i tur, det vill säga till regeringschefen Tjernomyrdin. Att han nu överlåter ansvaret för försvar, polis och säkerhetstjänst är dock en tydlig markering mot just Lebed. I den ryska makthierarkin är det Tjernomyrdin som är nummer 2. Det är Tjernomyrdin som nu får det högsta politiska ansvaret för fredsprocessen i Tjetjenien och det är han som bestämmer vilka avtal Lebed får sluta med de tjetjenska separatisterna. Anders Eriksson, Moskva.
den 10 september 1996, Sverige. Då det går trögt i Sverige så går det bra för försäkringsbranschen.
Folk som arbetar i den privata försäkringsbranschen säger att de aldrig någonsin upplevt ett sånt sug efter försäkringar som nu. Och det är trygghetsförsäkringar som efterfrågas. Visst är det nedskärningarna i den offentliga välfärden som skapat behovet, det och människors oro. Du kan ju inte lita på pensionssystemet, för politikerna kan ju ändra på det, påpekar Gustav Jönsson.
Och det är egentligen bekymmersamma nu, det är att de ersättningssystem som har förändrats mest, det är de lagstiftade systemen som styrs av politiska beslut. Orsaken är ju alltså den kris i samhällsekonomin som vi har haft. Men detta är ju väldigt bekymmersamt ur trovärdighetssynpunkt, alltså trovärdigheten gentemot politiker och politiska system.
Gustav Jönsson, överdirektör på Riksförsäkringsverket, reporter Marianne Kilberg.
Först alltså vädret. Ett moln och regnområde rör sig söderut över södra Svealand och Götaland. Norrland får en del sol i söder, molnigare i norr med någon lokal regnskur. I Norrbotten mer allmänt regn.
Den 12 september 96. Irak och USA.
Här är Ekot, klockan är 7:30.
USA förbereder nya attacker mot Irak efter gårdagens irakiska försök att skjuta ner amerikanska plan över flygförbudszonen.
President Clintons varningsord till Irak att inte underskatta USAs beslutsamhet. Försvarsminister Perrys hot om en massiv vedergällning talar sitt tydliga språk. Men ännu tydligare talar de senaste timmarnas militära uppladdning. 8 amerikanska stealthplan är på väg till Kuwait. Stealthplanen som visade sig så effektiva just i Kuwaitkriget mot Saddam Hussein. Förra veckans amerikanska attacker ägde rum med kryssningsmissiler och riktades mot luftförsvarsanläggningar i södra Irak. USA antas nu planera för mer omfattande attacker som kräver bemannade plan, samtidigt som president Clinton inte har råd att riskera amerikanska piloters liv under valkampanjen. Svaret på det dilemmat är de svarta stealthplanen som smyger sig förbi radarn och fäller laserstyrda bomber på natten och som nu för andra gången väntas sättas in mot Saddam Husseins krigsapparat. Titti Nylander, New York.
Och nyhetsbyrån Reuters rapporterar nu att de amerikanska stealthplanen har kommit fram till Kuwait.
Den 11 september 96, småhusägarna i kamp mot S-politiken.
Skatteminister Thomas Östros möttes av ilska och hånskratt när han träffade representanter för landets småhusägare igår. Östros försvarade den nya höjda fastighetsbeskattningen som många har protesterat kraftigt emot. Så här frågade till exempel villaägaren Rein Rauka.
Varför i herrans namn ska vi ha apartheid när det gäller småhusboende?
Det är hundratal av landets småhusägare som igår kväll mötte skatteminister Thomas Östros för att diskutera villaskatten skrädde inte orden. Droppen som fått bägaren att rinna över är höjningen av taxeringsvärdena med i snitt 23%, samtidigt som skattesatsen höjts från 1,5 till 1,7%. Småhusägarna känner sig diskriminerade gentemot andra boendeformer och den tillfälliga lindring som regeringen lovat de värst drabbade har inte stillat sinnena. När den pressade och irriterade skatteministern försvarade regeringens politik blev han tidvis utbuad.
Kom ihåg vad jag har gjort med på förmögenhetsskattesidan. Där har jag höjt fribeloppet från 8 till 900 000.
Och några ytterligare lättnader ställde Östros inte i utsikt för småhusägarna. Han förklarade att villaägarna helt enkelt har fått bidra med sin del i saneringen av statsfinanserna och för det belönats med lägre ränta.
Vi är inte i en statsfinansiell situation och har inte möjlighet att prioritera den typen av skattesänkningar. till villaägare när vi har så oerhört många andra behov där människor har farit väldigt illa under de här åren på 90-talet. Jag tycker inte det.
Skatteminister Thomas Östros, reporter Wilhelm Berman.
Statsminister Persson får kraftig kritik av LO den 11 september 96.
God kväll. Statsminister Göran Persson backade inte en tum när det gällde regeringens förslag om arbetsrätten när han idag talade inför LO-kongressen. Mer uppskattade var hans ord om gemensam kamp mot arbetslösheten och löftet om statliga pengar för att bygga 15 000 studentbostäder. Och blommorna efter talet bestod symboliskt av både ros och ris.
Kongressluften var mättad av facklig förväntan inför Perssons tal. Nu hoppades ombuden få höra statsministern dra tillbaka det förhatliga förslaget som LO-chefen hade kallat oacceptabelt.
Jag tycker det är ett stilettklack i skrevet på alla fackföreningar som är fackligt aktiva.
Det är ju inte så lätt för alla som sitter på en liten arbetsplats. Det är ju ett förräderi, det tycker vi.
Men statsministern backade inte. Istället höll han det där vanliga kärva föredraget och påminde om fackets ansvar för den ekonomiska krisen.
I er rättviserapport, som är en utmärkt läsning, sägs om lönebildningen att den sedan 70-talets början inte har medverkat till stabilitet och till låg inflation. Och det är sant, det vet ni själva.
Det behövs handslag både över fackliga och politiska gränser, menade Persson och gav rakt besked om arbetsrätten.
När vi har gått igenom hela lagförslaget och arbetat det från första till sista sidan så tror jag nog att en hel del av de våldsamt upprörda känslor som hittills har luftats, inte minst på denna kongress, kommer att något svala. Vår ambition är definitivt inte att vrida någon klocka tillbaka för fackligt arbete. Vår ambition är att träffa en uppgörelse om arbetsrätten som inte omedelbart kommer att rivas upp. Vår ambition är att träffa en uppgörelse om arbetsrätten som gör det lättare att anställa i en uppåtgående konjunktur.
Perssons raka besked och hans förhoppningar om att den fackliga samverkan ska fortsätta gav enbart matta applåder och rosor blandat med symboliskt ris som tack för talet.
Och Göran, hör vreden ifrån rättvisegrupperna utifrån landet och besvikelsen och oron. Oron över arbetslösheten. Oron över orättvisorna. Känn också viljan att kämpa. Och se styrkan hos en enig arbetarrörelse. Därför tillsammans kan vi segra.
Händer då om LO nu gör allvar av sitt hot att dra in de ekonomiska anslagen till partiet?
Om vi skulle få en sån utveckling så då är det naturligtvis bara att konstatera att drar vi ner vår verksamhet. Politiken utformas av de valda organen och det finns ingen anledning att snegla på några bidragsgivare.
Lite godis ur den kommande budgeten fick ändå kongressen att suga på. Det ska satsas statliga miljarder på att bygga 15 000 studentbostäder över hela landet.
Det ligger i budgeten inom de ramar vi har på bostadssubventioner och på byggsatsningar. Det är de 8 miljarder som vi inte riktigt har fått ut än. Då får en ny typ av användning just på det här området. Så att det är inga nya pengar, det är ett nytt sätt att få ut pengarna till byggjobb.
Skål Sverige, den 13 september 96.
Vi börjar med ölnyheten. Starköl och mellanöl ska bli billigare. I den budget som regeringen lägger fram i nästa vecka finns förslag om skattesänkningar på öl.
Sänkningen av ölskatten är en anpassning till EU:s regler som Sverige måste inordna sig under senast från och med den 1 januari 1998. Det förslag som regeringen tänker presentera skulle innebära att en halv liters burk starköl blir ett par tre kronor billigare beroende på hur starkt ölet är. Mellanölet blir också billigare. Folkölet däremot blir dyrare än nu. Priset ökar med en 50-öring för en halvlitersburk eller 30 öre för en vanlig flaska. Ölskatten nu i Sverige är 2 kronor och 38 öre per volymprocent och liter. Det gäller för allt öl med en alkoholstyrka på 3,5 volymprocent eller mer, med ett undantag. Folkölet har en lägre skattesats, en specialregel som går ut 1998 alltså. Då får Sverige inte längre ha skilda skattesatser för öl som är starkare än EUs så kallade nollskatteöl. Enligt EUs regler behöver man inte ta ut någon skatt alls för öl med upp till 2,8 volymprocent alkohol. Regeringen kommer alltså att föreslå att ölskatten för allt öl över den här gränsen 2,8 volymprocent ska sättas till 1 krona och 47 öre per volymprocent och liter. Konsekvensen av de här förändringarna skulle alltså bli att lättöl även i fortsättningen blir skattefritt, att folköl blir dyrare än idag, medan mellanölet och starkölet går ner i pris.
Inger Arenander, reporter.
Den 13 september 1996. Det är inte bara i Sverige som arbetarrörelsen har problem med sina rötter. Rapport från England.
I Storbritannien ökar motsättningarna mellan facket, TUC, och dess moderparti Labour. Rykten om att Labour-ledningen har planer på att kapa banden mellan partiet och facket om Labour vinner nästa val har väckt bitter opposition vid TUCs kongress i Blackpool.
Det är sommarens upprepade strejker bland de offentliganställda och en ökad aggressivitet överhuvudtaget inom den fackliga rörelsen som oroar Labour-ledaren Tony Blair. Han tror att fackets nymobilisering kan skada Labour och minska chansen att vinna nästa val som ska hållas senast i maj nästa år. Det var ju strejkerna och fackförbundens mycket militanta agerande under 70-talet som gjorde att Labourpartiet till slut föll i sådan onåd hos väljarna att partiet nu suttit 17 år i opposition. Labourledningen har skyndat sig att dementera ryktet om hotande sammanbrott av relationerna mellan partiet och facket. Men av uttalanden under förmiddagen att döma är det åtskilliga av de fackliga ledarna som inte låter sig lugnas. Den fackliga rörelsen i Storbritannien har ju redan förlorat mycket inflytande sedan den nya Labour-ledaren Tony Blair trädde till för några år sedan. En representant för de offentliganställdas förbund säger till exempel att betydelsen av sommarens strejker bland hans medlemmar har överdrivits och utnyttjas nu skickligt för att Labour ska kunna kapa banden helt med facket. Rapporterna om att partiet vill släppa kontakten med facket är ett tecken i tiden. Fackföreningsrörelsen grundade ju Labourpartiet en gång i tiden, 1901, och styrde länge partiet men har nu blivit en belastning. Det nya Labour är inte längre ett renodlat arbetarparti utan har förvandlats till ett mittenparti som framförallt inriktar sig på landets medelklassväljare. Men banden med facket är fortfarande starka. Facket har fortfarande stort inflytande över partikongresserna och bidrar med över 50% till Labourpartiets finansiering. För att klara en tillvaro utan fackets stöd måste Labour-ledaren Tony Blair vänta med att klippa banden till efter en valseger. Med regeringsmakten bakom sig kan han då införa statlig finansiering av partipolitiken. Kerstin Brostrand i London.
Den 13 september 1996. Vad är det egentligen för land, Bosnien?
Imorgon ska bosnierna välja ledare i ett val som kanske är det mest övervakade val som har arrangerats. Vår utsända har rest runt för att ta reda på vad Bosnien är för slags land idag.
När vi närmar oss bron över Neretva-floden i Mostar blir min kroatiske taxichaufför tyst. Vi ska över till östra Mostar och vidare till Sarajevo, för honom muslimskt fiendeland. Han nästan smygtittar sammanbitet på förödelsen i det muslimska Mostar. Det är hans landsmän som har ställt till med det mesta. Och så fort vi är över bron är chauffören rädd för att hans kroatiska bilskyltar ger en inbjudan till trakasserier eller våld. Han rycker till när vi stoppas i en polisbär, men efter kontroll av pappren får vi köra vidare. Rörelsefriheten har fungerat. Rädslan, den här rädslan för de andra, är ett av de största problemen när muslimer, serber och kroater nu ska ta de första stegen mot verklig fred och samlevnad, hårt pressade till det av omvärlden. Då är det kanske ändå lättare att övervinna de materiella skadorna än att dämpa hat, misstro och rädsla. Det uträttas också faktiskt en hel del. De sönderbombade broarna över den blåglänsande Neretva-floden repareras nu med utländsk hjälp. Ett av byggena bevakas av franska soldater med trikoloren vajan i den vackra dalgången. I Mostar skiner glasväggarna på den nybyggda järnvägsstationen. I Sarajevo vittnar de sönderskjutna höghusen om åren av belägring. Men gatulivet är i full gång, trafiken också. Nya restauranger öppnas, inte minst för de utlänningar som har kommit i massor för att hjälpa till med och övervaka Bosniens återuppbyggnad. Utlänningarna är en av de få inkomstkällorna i en ekonomi där det mesta annars har trasat sönder, där fabrikerna ligger i ruiner eller står stilla. Att bygga upp Bosnien är en gigantisk uppgift. I bergen mellan Sarajevo och Banja Luka åker jag mil efter mil genom ett nästan folktomt landskap, allt i ruiner. Skogarna skulle inbjuda till promenader om det inte var för alla minor som lagts ut. Här uppe gick en av fronterna. Med en nedlagd fabrik i Banja Luka som bas vakar brittiska IFOR-soldater över att freden upprätthålls i den här delen av landet. Pansarfordonen rasslar i asfalten utanför mitt hotell när trupperna ges ut på patrull för att visa sin närvaro. Men vad händer den dag när de utländska trupperna är helt borta? En ung student här i Banja Luka säger att skulle det börja igen, då har han och hans kamrater bara en tanke, att komma bort. Jan-Olof Pettersson, Banja Luka.
Den 13 september 1996. Ny stat i norra Italien? Frågetecken.
Utrikes igen. Norra Italien kommer i helgen att utropas som en självständig republik. Det är missnöjespartiet Lega Nord som iscensätter den här jippoliknande kampanjen. Idag inleddes den med att den tänkta statsbildningen Padaniens fanor fick vaja för vinden vid floden Pås källa utanför Turin. Svenska Lega Nord-anhängarna demonstrerar längs på ända till Venedig. Ingen förväntas erkänna den tänkta staten som omfattar de 8 rikaste provinserna i Italien. Men kampanjen kommer att orsaka inrikespolitiska problem i Italien.
Padania betyder påsrike. Och det är just Italiens största flod som Lega Nord ska invadera i helgen för att provocera regeringen i Rom. Partiet vill att Norditalien ska gå sin egen väg. Och de menar allvar. Lega Nord har sitt fäste i en av EUs rikaste regioner, bland småföretagare och köpmän som arbetar hårt och tjänar bra. Eller så var det åtminstone förr. För på senare år har skattetrycket i Italien ökat mer än i något annat EU-land. Samtidigt har rättsliga utredningar avslöjat utbredd politisk korruption. Lega Nords anhängare föraktar politikerna i Rom och många ser sina fattiga landsmän i söder som bidragstagande parasiter. Lega Nords partiledare Umberto Bossi eldar under norditalienarnas frustration och han gör det med framgång. Lega Nord fick 25% av rösterna i Norditalien i valet i april. Ursprungligen var federalism partiets mål. Men nu vill Bossi skapa en egen stat som sträcker sig från landskapet Emilien i Centralitalien till Alto Adige i norr. Området är ungefär lika stort som Österrike och har drygt 20 miljoner invånare. Partiet förbereder sina anhängare på självständigheten i sammankomster på lokal nivå. Regeringen gör vad den kan för att avdramatisera Bossis självständighetshelg. Men inrikesministern är orolig för att Lega Nords initiativ ska urarta. Det beror inte minst på att partiet satt upp en egen vaktorganisation, Lecamici Verdi.
Non faremo nessun quelti atteggiamenti amanda.
Det den 15 september 1996 om Hongkong.
Idag har det brittiska flygvapnet RAF tagit farväl av sin sista postering i Asien. Fanan halades för sista gången vid flygbasen Sekong i Hongkong.
Day. It was also a very proud day. Royal Air Force Sekong has supported Hong Kong magnificently since the 1920s. I certainly will miss RAF Sekong, and I think the people of Hong Kong will as well.
Det är en sorglig men samtidigt stolt dag. RAF, det kungliga brittiska flygvapnet, har gjort mycket för Hongkong. Det säger Brian Dutton, befälhavare för de brittiska styrkorna här i Hongkong, samtidigt som hedersvakten marscherar ut från flygplatsen Sekong. Idag är det årsdagen av slaget om Storbritannien år 1940. Det var det slag som de brittiska piloterna vann efter vad Winston Churchill beskrev som the finest hour, deras finaste stund. Och på den årsdagen tar RAF farväl av sin sista postering i Asien. Regnmolnen hänger hotande över bergstopparna här i de nya territorierna. Ett stenkast från hedersläktaren pågår ett husbygge. Det ska bli en ny förrådsbyggnad för Kinas folkets befrielsearmé. De marscherar in här på flygplatsen i juni nästa år. Det tas många farväl i den brittiska kolonin det här året. Och det är kanske för att mildra effekten som den brittiske försvarsministern Michael Portillo just offentliggjort att den brittiska flottan ska leda en stor manöver i Asien till våren. Asien är av vitalt intresse för Storbritannien. Vi vill fortsätta delta i säkerhetsarbetet och garantera fortsatt fri handel i området, säger försvarsministern. Men inte blir det på samma sätt. Många av åskådarna är märkbart tagna när flygvapnets trumpetare blåser fanan ner för sista gången. Staffan Sonning, Hongkong.
Italien den 15 september 1996. Nej, det blir nog inget Padanien.
Missnöjespartiet Lega Nords jippo att utropa norra Italien till en egen stat blev ett fiasko. Motdemonstrationerna samlade mångdubbelt fler deltagare än vad Lega Nords ledare Umberto Bossi kunde visa upp under sina fanor.
Noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo la Padania è una repubblica federale indipendente.
I sextiden i kväll utropade Lega Nords partiledare Umberto Bossi helt enligt planerna Norditalien till den självständiga republiken Padania. Men hans deklaration blev ingen triumf. Polisen uppger att bara omkring 10 000 anhängare var på plats i Venedig för att lyssna. Lega Nords självständighetshelg blev med andra ord ett rent och skärt fiasko. Den invasion av påfloden som partiet utlovat under helgen uteblev. Uppenbarligen har Umberto Bossi bara de allra trognaste partimedlemmarna med sig på den vansinniga idén att dela Italien. Dagens politiska segrar blev istället det postfascistiska partiet Alleanza Nazionale som organiserade en motdemonstration med 130 000 deltagare i Milano. Därmed tog Alleanza Nazionale initiativet från både regeringen och den italienska vänstern som bägge kritiserats för en alltför lam hållning gentemot Bossi.
Den 17 september 1996. Riksmötet öppnas.
Ärade ledamöter, ärade gäster. Jag vill hälsa alla varmt välkomna till öppnandet av 1996-97 års riksmöte. Vi hedras denna gång av närvaron av 7 talmän från länder som deltagit i den tredje internationella konferensen för kvinnliga talmän som hållits här i Stockholm de senaste 2 dagarna. Honorable speakers and presidents of national parliament, we are very happy indeed to be honored by your presence at the opening ceremony of our parliament. Eders majestät, jag hemställer att Eders majestät öppnar 1996-1997 års riksmöte.
Fru talman, ärade riksdagsledamöter. När ni valda ombud för Sveriges folk idag återsamlas här i Stockholm inleds ett nytt arbetsår för riksdagen. Ni har ansvarsfulla och krävande uppgifter framför er. Ert arbete kommer att påverkas av vad som händer i vår omvärld. Men flera frågor är på grund av sin stora betydelse för vårt land självskrivna på riksdagens bord. Vi blir dagligen påminda om att vi inte lever i någon fredlig värld. Med tillfredsställelse kan vi ändå konstatera att det idag inte finns någon omedelbar yttre hot mot vårt land. Läget kan förändras och det är nödvändigt att vi med uppmärksamhet följer den globala utvecklingen. Genom vårt djupa engagemang i Förenta Nationerna och andra internationella organisationer visar vi vår